är det som händer? Rögle har 3-0 matcher på Växjö nu. 9 raka slutspelsmatcher med 9 raka segrar. Lägger vi till grundserien 12 raka segrar. Rögle matchboll att gå till sitt andra SM-final i historien. Matchboll. Daniel Roth, Linus Hallin och så jag, Mattias Hjelm. Vi kommer att skölja över er med snack om slutspelet. Och Daniel står och värmer sina händer med en kopp kaffe.
Och Linus har en burk energidryck framför sig. Och Hjelm var nära att svära, vilket jag aldrig har hört. Så att, det är stora saker som händer just nu.
Och du hörde du inte nu heller?
Nej, det gjorde jag inte.
Man får inte svära offentligt heller, har jag hört.
Exakt, man får inte spotta heller.
Och det där ska vi komma tillbaka till, eller hur? För spottkoppar och sånt, det är en big no-no för Daniel.
Exakt, det ska vi verkligen göra.
För det finns en koppling till det, fast det är väldigt snurrigt och spretigt. Ni kommer att fatta senare i det här avsnittet. Men nu ska vi fokusera på det som faktiskt hände på tisdagskvällen.
Ja, och generellt kan man väl säga att man gick liksom och lämna barnen till förskolan i morse, och det tog längre tid än vanligt, för att, precis som du sa i början igen, det folk undrar i Ängelholm och omnejd är ju precis det, vad är det egentligen som händer? Det känns som att jag har faktiskt också fått frågan från folk liksom, eller folk som har hört av sig och mejlat och har sagt att de är tvungna att ta ut mobilen direkt när de vaknar, för de undrar om de är den här en dröm liksom, supportarna. Så att det är chockad stämning, samtidigt som ju hockeyfebern är på väg ut mot max.
Jag måste bara få flika in där när du pratar om det här, Linus. Jag har själv också då sagt och säger och möts av samma uttryck. Detta är helt sjukt. Och kompisar från andra delar av Sverige skriver till mig och
frågar... Fagersta?
Ja, nej, faktiskt inte. Men så här, vad fick Rögle luft ifrån? Förklara, vad är det som pågår? Och jag får med mina amatörmässiga tankar försöka ge någon slags bild av vad jag tror. Men det är ändå väldigt, väldigt anmärkningsvärt detta som sker. Rögle kan inte förlora. Rögle kan bara vinna. Och nu, som jag skrev en text... Är det verkligen en grönvit maskin som bara, jag ska inte säga mosar, men man slutar med flaggan i topp och skördar rent?
Ja, men det är väl det som adderar någonting till det hela, deras ganska pissiga grundserie, som gör att det är lite filmmanus över det som händer just nu. Och det är så starka kontraster, pissig grundserie, och sen inte bara att det är ett framgångsrikt slutspel, ett slutspel där man liksom skövlar allt som kommer i sin väg. Ettan fick ingenting, tvåan håller inte på att få någonting heller, och på tröskeln till SM-final.
Ja, alltså det är konstigt där med förväntningar, för att hade Rögle gjort en bra grundserie och de hade varit framme i semifinal. Det är klart att slutfärgstad med 4-0 i matcher och Växjö med 3-0, det hade varit exceptionellt, men bara att de hade haft den här positionen och hade haft läge på final, det hade ju inte varit någon superduper skräll. Men med tanke på hur säsongen har sett ut, så har man ju hamnat i ett läge där man har gått in i de här matcherna som underdog, och de som gått in liksom med minst press och allt sånt där, och det gör ju hela den här storyn, hela den här säsongen, till någonting som det säkert kommer att, eller säkert, men det hade kunnat skrivas liksom avhandlingar i psykologi också, idrottspsykologi, i efterhand om Rögles resa den här säsongen, för att man skulle vilja ha en inblick i de hjärnorna i det omklädningsrummet för att se vad som har pågått och vad det är som har förändrats.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Det är jätteroligt att ni interagerar med oss som ni gör via vårt konto på X, och ni har skickat in många frågor. Det är mer än vanligt, och vi kommer kanske inte kunna hinna svara på precis alla, och då ber vi bara om att ni har överseende med det. Ni ska få intervjuer här också.
Ett litet tillägg där bara. Man kan ju faktiskt mejla till oss också. roglepodden@hd.se. Jag och Rot läser dem.
Det roliga är ju att folk skriver där att ja, jag misstänker att inte Hjelm kommer läsa detta.
Ja, det skriver. Hej Daniel och Linus. skriver faktiskt folk. Ja. Inom parentes, jag vet att Hjelm inte läser.
Men dina ex, de är flitiga på att höra av sig.
Jajamän, och jag tänkte faktiskt ta en direkt här nu, för Joa74Kim har skrivit så här: uttrycket, citat då, ett bra lag har tur, slutcitat, har sällan varit mer tydligt. Eller, under säsongen studsade det mesta fel, nu studsar det mesta Rögles väg. Resonera kring sambandet mellan att ha tur och att förtjäna sin tur. Jag har funderat lite grann på det där innan jag ens såg frågan, för jag tycker att det är ganska konstigt hur studsar kan vara emot eller för. För det känns som ett neutralt begrepp. Och man brukar prata om att tur förtjänar man, tur jobbar man sig till. Vi skriver det, jag skriver det. Men tror jag på det själv? Jag vet inte om man kan lägga tur i en kategori som man jobbar sig till. Jag är inne på linjen att det handlar om tillfälligheter. Och tillfälligheter har Rögle på sin sida det här slutspelet. Tveklöst. Men jag vet inte. Visst kan man kalla det tur. Men att man har förtjänat tur eller jobbat till sig tur. Jag är skeptisk till det där.
Ja, men det är ju framförallt i den här serien mot Växjö. Där man får säga att tillfälligheter och flyt är på Rögles sida. Två av matcherna. Det är istennis uppe i Växjö som avgör. Visst det är snyggt och så. Men det är ju fortfarande jättemycket tillfälligheter. Och igår är ju ett flytmål, det får man ju säga. I serien mot Färjestad så kändes det ju inte som att Rögle var i behov av den sortens tur för flyt för att avgöra matcherna. Där var skillnaden större än de första två och sen kom liksom inte Färjestad i kapp även om det blev sadden. Sen i serien mot Växjö känns det ju som att det har varit så otroligt jämna matcher. Det hade ju lika gärna kunnat stå faktiskt 3-0 till Växjö eller 2-1 åt något håll. Det känns som att fanns det en pott med flyt så har ju Rögle kammat hem hela den än så länge.
Absolut. Så är det ju. Samtidigt så det är ändå, om man tittar på den här tredje semifinalen mot Växjö, så är det ju ett Rögle som ändå fortsätter att skapa mycket offensivt. Det är ju inte så att de man tänkte ju länge under semifinal 3 att men det här känns som Växjös match. Det här håller på att tippa över åt dem. De kommer nog avgöra i tredje och sen så var det, de kommer nog avgöra i förlängningen. Men Rögle fortsatte ju skapa chanser. Arbols hade väl någon i stolp och ribba, eller var den pucken tog. Och sen gör ju Brian Cooper den här räddningen på mållinjen också. Så att man är ju nära och avgöra tidigare det här slumpskottet från Ekestol Jonsson som studsar in. Så att det är ett lag som ändå är där och nosar i varje match. Alltså det är inte så att de är utspelade och bara luggar Växjö på någonting där de inte var förtjänt av någonting heller. Så att Rögle har flyttat på sin sida tveklöst. Men samtidigt så lägsta nivån för det här laget i slutspelet har ju varit så pass hög så att de ger sig ändå chansen i match efter match och kunna vinna.
Nej, jag menar inte heller att om skäl och någonting, det är ju jättejämna matcher, men Blickfält har en puck i ribbans undersida i tredje, i första perioden när vi var där, Linus, i andra matchen när Växjö liksom sköljer över Rögle och Kossila har en i stolpen och det är än så länge är det ju liksom det här, om man lägger flytet i en korg så har ju ändå Rögle tagit hela den korgen med grejer som kunde varit åt ena eller andra hållet. Det får man ju säga ändå.
Det är lite som en osynlig hand som styr, som i ekonomin, så det uppstår en jämvikt mellan produktion och konsumtion och ja, ni vet, så här nationalekonomiska termer och Adam Smith. Ja, alla ni som har sysslat med sånt vet vad jag pratar om. Men det är som att det finns en osynlig hand som styr utvecklingen. Även i andra sammanhang som hockey. Just nu så har Rögle den osynliga handen med sig.
Men spelarna pratar om det här flowet. Alltså, det är ju väldigt speciellt det där. Men har man hållit på med lagidrott så kan man ändå förstå vad de menar. Alltså när saker och ting bara flyter på. Det finns en grundtro i ett omklädningsrum. Man kommer in inför andra förlängningsperioden och känner som spelarna vittnar om, att där är mycket energi, folk är ganska obrydda, tycker att det ska bli ganska kul att spela en förlängning till, känner ingen förlängningsperiod till, känner ingen press, utan litar på att nej, men det här kommer nog avgöra igen, för man har vunnit ett par tre förlängningar innan dess. Alltså det finns ju någonting avslappnat i det där pressade läget som det ändå är. Växjö är mest pressat tveklöst, men Rögle också. Det är ju alla lag i slutspel, så att det är svårt att ta på konkret när lag hittar sådana här grejer. Men någonstans så... Alltså har man, hur många förlängningar har de vunnit?
Fyra, va?
Fyra förlängningar. När det börjar gå upp till de siffrorna så finns det ju andra grejer bakom också, självklart.
Men det är det psykologiska som är hela grejen med slutspelet. Det är därför man... Allt liksom intresse ökas fyrfaldigt liksom. Jag tycker tredje perioden igår är ju typexempel, eller matchen igår är ju typexempel på psykologin liksom, när Rögle lite grann kryper ihop i tredje perioden. De har en enmålsledning att försvara, och någonstans alla kan se det, att nu spelar Rögle för att inte förlora någonting. De sitter med en liten bräcklig ledning som de gör allt för att vårda. Sen gör Växjö det där målet, tar matchen till förlängning. Då finns det inte längre någonting att förlora. Okej, då var det lika igen. Då märker man att Rögle börjar köra igen. Då är det två lag som börjar gasa. Och det är klart att det syns att Rögle har vunnit tre förlängningar innan. De tycker att det är kul. De har... Hela huvudet är full av positiva vibbar.
När vi ändå pratar om den här semifinalserien och inne på matchen på tisdagskvällen, alltså semi 3, ska vi inte ta och lyssna på en intervju från efter matchen som vi inte har skrivit någonting om? Vi hade ju så mycket att göra, det var sent och så vidare, så att Rodrigo Abols har jag en intervju med, men han är ju ganska här och dåig, får man väl säga då, i det här skedet. Men vi kan väl lyssna lite grann på vad han kände efter matchen, eller?
Tänker in i pressrummet 20 minuter efter slutsignalen.
Ja, ett.
I think we dictated how we want the game to go, and then obviously we get up 2-0, and I think we got a little too comfortable, and we started making plays that we haven't made pretty much the whole playoffs, and we kind of let them back into the game by giving them a lot of momentum, and then we're pretty much for the second half of the game, and then first half of the first overtime we're just chipping out and we're just surviving, we're not playing, but then we took it back a little bit, and obviously a very lucky bounce, but we're gonna take it.
What do you say about the mental strength in the team right now?
I mean, it's huge. I think that's the most important part of in playoffs, is to have that short goldfish memory. Like I said, it wasn't good the second half of the game. We acknowledged it, but we're just full of confidence and full trust in what we do, and that if we do what we are set out to do and the coaches want us to do, it's going to give us a very big chance to win every game.
Let's turn back to the beginning of the game.
Yep.
Before the game. And the crowd, the audience. What can you say about it?
Yeah, I mean, it's awesome. It's definitely one of the, if not the loudest arena in the SHL, and they give us with a lot of positive energy, and I think we took it in the right way. We were active, we were setting the tone, and we were playing the way we want to, and it's easy in these situations when the crowd is pushing you so much forward to kind of lose your head a little bit and start playing like jungle hockey, but I don't think we did that, but thanks to them again, fantastic effort from them as well.
Now you have three victories in a row,
yeah,
against Växjö.
Yeah.
You can make it.
Yeah, I mean, what did I tell you after the three games in Färjestad? Don't count the chickens before they hatch, and it's the same mindset, you know. We don't jump ahead to conclusions. We go shift by shift mindset, and it's gonna sound cliche, but that's how we function in our group. And
for yourself, then, you're playing like a giant.
Yeah, I mean, it's the same we've talked about before. We have a lot of guys who are stepping up, and when everybody's playing good, it's very easy to be the next guy. And we can go down the list, the whole roster. Everybody's making big plays, so it's not just me; it's the whole team, and everybody should get credit.
I could hear afterwards that the fans were like screaming, Gold, gold, gold.
Yeah,
you're far away, but you're close.
I'm gonna give you the same answer. We have a new game Thursday. It's a boxing match, and we've won 3 rounds so far. But it's you got to win 4 to move on. So we're not thinking about gold. We're not thinking about anything further than the first shift of the game on Thursday.
But 9 victories in the playoffs in a row, and if you look at the end of the regular season, yeah. 12 victories. What is this? This is a machine.
Yeah,
it's impossible to beat.
We've created a good environment, I think, in the locker room, where, like I said, there's a lot of confidence, but not overconfidence, and everybody's bought in, everybody's blocking shots. You see Bixel there, and I think it was an overtime. Blickfeld's coming down, taking a hard slap shot. He blocks it. Who knows if he doesn't block and goes in, where it's having a different dialogue. So it's a full team effort, and you can only win with 22 guys. We're fully bought in, and that's what we have right now.
Jag kunde ju inte undvika att ta upp detta med publiken, med Rodrigo Abols. Han har ju varit många gånger i Ängelholm med Örebro tidigare. Nu har han fått uppleva Rögles hängivna fans under grundserien. Men det var, och även under slutserien, men det var väl ändå ytterligare en grad mot Växjö i semi-3, och med tifot som var, och den här växelsången via bästa grönvita laget. Det var flera minuter och alla stod upp och taktfast applåderade och sjöng. Och...
Ja, men man misstänkte ju det, att det skulle, efter de här 2 segrarna i Småland, att det skulle bli elektrisk stämning i Catena Arena. Och det blev det också främst, det var ju bra stämning under matchen också, men främst inför nedsläpp, som du säger. Då var det ju uppe på höjder som, det var länge sedan man... Det dånar så mycket i öronen på en när man satt uppe på pressläktaren. Och också med det här tifot ju som, jag tror vi fick någon fråga om också.
Stämmer, från Sibbe. Vad tycker ni om tifo-utvecklingen på ståplats denna säsongen? Jag tror och hoppas att det ger spelarna en extra push.
Ja, men det första jag tänkte när de vecklade ut det där på ståplats var ju liksom valfri svordom, vad lång tid det här måste ha tagit att sätta ihop ändå. För det är ingen... Det är ingen liten banderoll. Och sen då den här på simultant när de kastar ut vad det nu är, kvittorullar, eller jag vet inte vad det är man kastar, men
kvittorullar tror jag inte att det
är. Nej, men det gjorde
man alltid i huvudet.
Det gjorde man alltid förr. Alltså hade kvittorullar, och det har man säkert inte idag, men förr var det kvittorullar som man höll i ena änden och kastade ut.
Vill jag minnas. Fick lite så här nästan kombinerad julstämning med grejer ner över granen, samtidigt som det var konfetti när någon har tagit guld. Alltså en kombination där emellan, och så bara ramlar det ner, och hela vägen ner på isen, så spelarna fick med sig dem ut på isen också, de här remsorna.
Men det har ju aldrig varit liksom signifikativt för Rögle-supportrar med tifo och så förrän, ja, men denna säsongen. Kommer inte ihåg hur långt bak det sträcker sig, men alltså jag tycker väl, när man gör det vid sådana här tillfällen och väljer att satsa på vissa matcher och gör det ordentligt och gör en grej av det, jag tyckte det var skitsnyggt. Jag misstänker att du håller med.
Ja, men jag håller med dig, och det gör väl alla, tänker jag.
Vi kan väl höra med Farbror Rot vad du tycker. Vad känner du?
Ja, men alltså, Farbror Rot, han gillar ju att folk spottar, han gillar nummer över 30, han gillar sorr och finter. Allt sånt här som någonstans andas 21 seklet. Det är liksom Daniels grej, så.
Nej, men alla behöver inte gilla samma, eller? Jag är inget emot detta, men jag är kanske inte längst fram i den. Jag värnar ju alltid om traditioner. Alltså om det är historik och så. Och det här har jag aldrig sett innan. Så jag är kanske inte lika... Ja, men jag tatuerar inte mig som alla andra. Jag dricker inte energidrick som alla andra. Jag vill inte åka voj. Jag gillar inte sånt här som är nytt. Jag gillar inte sorrofinter. Jag kan väl få... Det kan väl vara någon som får vara i det gamla.
Daniel, 78 år, Rot. Spunnen från ett annat sekel.
Ja, men alltså det är så mycket med...
Sociala medier gillar du inte heller?
Nej, det har jag mina tvivel kring. Det kan vi ta ett annat avsnitt.
Färg-tv?
Mm... Började jag med i fjol. Nej, alltså jag är inte emot all utveckling, men det finns mycket i alltså som har med publik och läktar så, som har med en viss kultur att göra, som jag inte riktigt får ihop i mitt huvud. Men det var väl mäktigt, det var inget fel på det.
Men kan man inte... kan man ännu inte säga att alla nya företeelser någonstans börjar på något sätt och skapar sin historia?
Jo, det kan det väl, ja. Men jag förknippar det väldigt mycket med fotboll, de här läkta, och i vissa länder. Liksom, jag är väldigt förtjust i den här läktarkulturen som är väldigt avskalad, där det inte finns liksom trummor eller klappor eller så mycket artificiell hjälp, utan bara händer och röster, liksom, som den engelska fotbollskulturen. Jag har alltid varit väldigt fascinerad av. Så det är liksom, det triggar inte mina liksom, punkter så. Men det är ju klart att när jag såg den bilden att det var mäktigt. Men det räcker väl att två av tre tokhyllar det.
Ja, men jag tycker som sagt... som jag sa innan, då, väljer man sin tillfällen och gör det ordentligt och liksom punktinsatser på det här sättet, så tycker jag det verkligen tillför någonting. Men jag håller med dig, skulle man göra halvdana grejer i var och varannan match, då tappar ju det liksom, då blir det ju inte lika mäktigt, då blir det ju någonting annat. Men det har man hittills inte gjort heller, så att vi får se vad den utvecklingen tar vägen.
Ja, det är vajt då.
Ja, vi tar oss vidare, släpper det så vi inte fastnar för mycket, för det är så mycket annat vi ska få med också. Vi kanske ska ta hjälp av lyssnarna med frågor för att binda in och väva samman olika resonemang. Lukas Henriksson, när vann Rögle senast 12 matcher i följd oavsett serie? Peace Power, när släppte Rögle in ett mål i boxplay senast, borde vara snudd på rekord att hålla tätt?
Det kan vi hjälpa honom med.
Ja, den här första sviten på raka segrar, den har vi också haft i bakhuvudet. Men det får vi erkänna att den tiden att sitta och räkna bakåt på säsongerna har vi inte hunnit få ännu.
Nej, och den databasen finns inte riktigt. Men vi får väl, kan väl gissa att det är skitlänge sedan.
Det kan vi nog göra.
Precis som boxplay-insläppet, det var också ett tag sedan. Det kan du reda ut, Linus.
Men däremot ska man bara kort med den här sviter i slutspel. Där är ju Rögle nu trea genom tiderna. Växjö har väl rekordet på 11 raka och Rögle ligger ju nu på 9, om jag minns rätt i mitt huvud. Men boxplay, mycket riktigt så är det ju också skitlänge sedan. Rögle släppte in mål där man har... i slutspelet haft 25 tillfällen i numerärt underläge och man har släppt in 2 mål. Det innebär då 92% av gångerna har man klarat ut sina boxplay. Men de här 2 insläppta målen kom ju båda mot Timrå i åttondelsfinal nummer 2. Så det innebär ju då att Rögle har varit 100% i 20 raka boxplay och i, vad blir det? 7 raka matcher i så fall, va?
Det är ju helt overkliga siffror, för det är ju inga duvungar de har ställts mot heller de senaste veckorna.
Nej, och det är väl också ett jättefaktor såklart till att det slutspelsrekord ser ut som det gör. De här special teams avgör ofta matcher. Färjestad fick ju aldrig ordning på sitt powerplay. Man ser ju att Växjö har strul med sitt också. De har ju också skickliga spelare i den formen. Det är en faktor att de stänger ner och gör mål i sin egna powerplay.
Och sen får man ju också ge, tycker jag, ledarstab och även spelare som säkert är involverade vad gäller scoutingen av motståndarnas, om man då pratar Rögles powerplay, så motståndarnas boxplay. Det finns en intervju nu med Linus Sandin ute på HD.se. Rögle gjorde 3 mål i PP i semifinal 3. Och Linus Sandin gjorde 1 av dem. Och de som var uppmärksamma såg ju vad som hände precis innan det målet, att Albin Sundsvik och Sandin båda åkte ner bakom den förlängda mållinjen och passade mellan varandra innan då Sandin smög in framför mål, fick passningen av Sundsvik och kunde slå in sin egen retur. Så det var en inövade variant som man fick utdelning på, anpassad för just Växjös sätt att spela box.
Och det snackar vi väl om redan upp i Vida. Alltså att man känner igen vissa mönster sitter i bakhuvudet, men Rögle ville minnas redan där uppe, drog ner folk bakom förlängda mållinjen och stod och passade. Och det är klart, håller med, cred till. De har ju verkligen hittat någonting, försökt luras lite här.
Försökt få Växjös backar och vrida på huvudena, som Sandin säger i den intervjun.
När vi ändå är kring det målet så kan vi också putta in det i kategorin både oturligt och turligt. Därför att Linus Sandin prickade stolpen från nära håll. Otur. Men sen det som hände därefter, det finns ju nästan inte heller. För Emil Larmi, han hinner ju se i ögonvrån att oj, pucken tar i stolpen och den sticker ut bakom mig bort på andra sidan. Så han kastar sig ju dit. Och i den rörelsen så råkar han slå till skridskon med höger, nej, slå till pucken med höger skridskon. Så att den får riktningen precis tillbaka ut på bladet på Linus Sandin som har öppet mål. Alltså, det finns ju egentligen inte heller den sekvensen, men den finns tydligen.
Ja, men det är också på flytt. Men, och det säger väl att Rögle skissar på det här, skissar om sitt powerplay, drar ner folk bakom förlängd mållinje. Det vittnar ju ändå om ett lag som har gott självförtroende, som vågar, menar, det är ganska mycket strukturer och invanda mönster och folk ska funka ihop, liksom, att man känner sig liksom bekväm med att här ritar vi om kartan och börjar spela på ett annat sätt. Det indikerar ju för mig att det finns stor dos av självförtroende, för att man har ju också sett lag i powerplay som håller så hårt i klubban för att få till de här lägena att det liksom inte blir någonting av det.
Och titta på en annan variant, eller i alla fall vridning i powerplay. Första målet, Lukas Ekestål Jonsson tog sig ner på Adam Tambellinis position. Tambellini var uppe i point, som lägger ner skott mot mål. Stod pucken studsar ut till Lukas Ekestål Jonsson som gör ju en magisk passning över till Abol som behöver bara sätta ner bladet och så är det 1-0. Ekestål Jonssons passning ska ju absolut ha cred också, som satte Rögle i ledningspositionen.
Absolut. Sen, det är ganska svårt att hitta inslag och kritisera i Rögle för tillfället när de bara vinner. Men jag tycker, trots att de gör tre mål i powerplay, så känns det ju som att de vaskar ett par powerplay. De får powerplay i otroliga lägen, men de knappt får iväg ett skott på mål. Så att, tycker, även om det låter ju kanske som att gapa efter mycket och vara kritisk i onöda, men trots att de gör tre mål så tror jag ju säkert att när de sitter och tittar på sin video att det är rätt mycket förbättringspotential rent utförandemässigt.
För att stänga Special Teams-boken, ni får hjälpa mig här, vad är det man brukar säga? Vad ska man ha i kombinerad procent på
100?
Tackar. Och i boxplay har Rögle, eller i boxplay sa jag 92% över hela slutspelet, och i powerplay har man cirka 36, och det är ju 128 i procent.
Alltså ta med det, 128, det är siffror man inte ser särskilt ofta.
Ja, men Daniel var inne på det, man letar förklaringar, så vad har hänt, vad funkar, varför vinner de hela tiden? Vi pratar om individuella spelare, vi har pratat om Everberg framförallt liksom i Färjestad-serien, även de här inledande matcherna mot Växjö på bortaplan. Vi har pratat om fjärde kedjan med Sjödin, Rifalk, Bixel, Davidson, alla de här spelarna. Men alltså, special teams, det heter ju alltid det att ska du gå långt i slutspel så måste det fungera. Alltså både PP och boxplay. Och där har ju Rögle hissnande siffror just nu. Alltså framförallt boxplay är ju faktiskt helt galet, att de har haft 20 raka utan att släppa in mål.
Men det adderar ju också någonting till hela liksom utvecklingen av laget. Allt det du räknar upp nu, det finns liksom 20, när man frågar sig liksom, vad är grejen med det här Rögle? I vanliga fall kan man ju säga 2-3 grejer. Liksom. Man kan ju räkna upp 20 storylines. Liksom. Det finns otroligt mycket som de har liksom, alla lock har sprängts på något vis. Det bara poppar upp positiva grejer för dem överallt. Men Liam Bixel, som du väl inte nämnde i det här svepet nu, han har ju sett rätt klumpig ut i grundserien. Åtminstone jag har ju funderat många gånger liksom på hur kunde han vara ett första val i NHL-draften. Men så som han spelar nu är det ju, han har inte Seiders kanske liksom offensiva sida eller hans fysiska, alltså det här smälla folk så det blir snygga repriser. Men det är ju länge sedan man såg en back var så fruktansvärt dominant som Bixel har varit i de här serierna mot Färjestad och Växjö.
Både han och Davidson har väl också kommit betydligt mer till rätta under det spelsystem där man har tajtat till defensiven sen Roger Hansson tog över.
Ja, och framförallt kanske matcher som dessa i slutspel, tycker jag liksom Brandon Davidson, ser man ju en slutspelsspelare. Alltså det är ju också, han jämför detta med när han staplar under i september och oktober. Det är ju något helt annat. Tyckte att Davison när han nu var med saknades igår, att det verkligen syntes vilken liksom impact han har på Adam Engström också.
Det kommer osökt in på nästa ämne då när man pratar om Bixell och Davidson, det här mentala spelet, hur Rögle har syntes inte i hemmamatchen, för då kändes det ju som att Växjö-spelarna hade bestämt sig för att inte slösa energi på domarna eller på gruff efter avblåsningar och sådär, vilket de ju gjorde i match 1 och 2, framförallt i match 2 uppe i Växjö. Så att det såg man ju inte framför sig. Var det något lag man tänkte att här får Rögle strul och liksom komma under skinnet på dem, så var det ju faktiskt Växjö, för man tänker att de är helt obrydda, de kommer att spela sitt spel, de kommer inte tillåta sig själv bli påverkade när då Bixell eller vem det nu är eller Everberg försöker och få dem att fokusera på fel saker. Men de gick ju faktiskt i den fällan och de gjorde det faktiskt ganska ordentligt också. Och det var väldigt överraskande, i alla fall för mig.
Det gjorde de ju absolut. I frustrationsfällan gick de ju söndags, eller förlåt, lördags va?
Vet inte.
Andra matchen är, när var det? Söndags? Nej, söndags var det, ja.
Vilse i dagarna.
Det tycker jag kanske inte att de har gjort i första och tredje matchen på samma sätt. Däremot har man ju hävnat över hur många dumma utvisningar Växjö tagit. Alltså trippingar i anfallszon, kostsamma, onödiga utvisningar. Det trodde man inte heller att de skulle bara ägna sig åt.
Nej, de har också tagit en tvåa för snack från eget bås.
Det var ju den frustrationsmatchen i söndags.
Exakt, och det, nej, men det såg man ju verkligen inte framför sig. Att andra lag kan tappa humöret på det sättet, det kan man nästan säga allihop, alla andra lag i slutspelet, även Rögle kanske hade kunnat gå i någon sån fälla, men inte Växjö.
Det har ju faktiskt överraskat mig också hur offensivt modigt Rögle vågar vara, hur fysiska de vågar vara mot motståndsbackar. Det har ju varit en strategi liksom både mot Färjestad och Växjö. Man ser ju att man har så många tacklingar, Joel Persson och Gabriel Karlsson, de har fått. De spelar inte sina roligaste matcher för säsongen just nu. De har det struligt långa stunder. Gabriel Karlsson igår sa vi flera gånger liksom, vad håller han på med?
Precis, och det är därför som man tittar på den stora bilden, alltså då är det ju mycket som vi säger, så här, flow och medflyt och allt liksom studsar in för Rögle. Växjö bränner sin avgörande lägen, Rögle gör mål, men tittar man på den taktiska delen, det var nämnt med powerplay, boxplay, det du säger Daniel också, att de har gått stenhårt på Växjös bästa backar varenda gång, framförallt om man tittar på de här Everberg, Ferguson, Bengtsson, de som är deras offensiva
Arbols
offensiva power forward som gillar att tackla. Enda gång de här Joel Persson, Cooper med flera har haft pucken och nästan under kontroll, så har det kommit någon och bara liksom kört på allt vad man har kunnat. Everberg gjorde ju det efter 17 sekunder typ. I första semifinalen så satte han ju Gabriel Karlsson i sargen som ett frimärke. Skickar ju såklart en jättesignal till hela laget när man gör en sån grej. Och sen har de bara fortsatt på det. Så att det finns ju taktiska grejer i den här semifinalserien som också lyser igenom och som Rögle faktiskt har fått stor utdelning på.
Jag tycker om man då tar den tredje perioden när Rögle blir lite försiktiga, backar och börjar sprida lite puckar omkring sig, då helt plötsligt när Växjö samtidigt börjar växa och de får bygga spel och de bara backarna blir inte attackerade, då ser man ju vad Växjö är kapabel till när de får diktera villkor. Men det är ju det som Rögle har varit väldigt bra på i de andra 7-8 perioderna, på att genom att spela fysiskt på de här backarna, störa dem, de får inte bygga sitt spel, då har det ju blivit jämna matcher också.
Jag står och lyssnar på era resonemang här. Jag vet också hur spelare uttalar sig i intervjuer. Och jag håller ju med mycket. Men ändå, när jag satt och såg matchen igår, så kände jag att visst, Växjö kom ju tillbaka i tredje. Och man hade ju delar i förlängningen också då i början där. Men för mig var det ändå så att titta hur Växjö kom ut till den här matchen. Och hur Rögle tog vara på energin från publiken. För mig var det, jag sa till dig Linus, var är Växjö här? Och jag bara såg i de första byterna hur de fumlade två gånger. och sen hamnar de i tidigt underläge. Alltså Växjö var ju inte på plats. Visst, Rögle är i superbra form, men man måste kunna kräva betydligt mer av serietvåan Växjö. Och sen hamnar man ju då, om man ser med Växjös ögon, i 2-0 underläge och får kämpa sig in i matchen. Man har ju liksom kastat jättemycket energi på att ta sig tillbaka. Visst, man kommer tillbaka, men för mig kändes det ändå någonstans att det här är, med det självförtroende Rögle har, det här är Rögles match. Det skulle förvåna mig om Växjö vinner det här.
Det känns ju igen, alltså om du backar till Färjestad-serien, alltså titta på typ ledande offensiva spelare. Färjestad hade ju superproblem att få igång sina. Växjö har ju samma sak nu. Daniel, du skrev någonting om det i din krönika, va? Växjös tvåmålsskytt igår.
Filip Eriksson.
Junior som kom in, halkade in på något bananskal i laguppställningen.
Ja, han var ju 13:e forward. Jag tror det är 3 forwards i truppen som har gjort, som kan matcha hans facit i slutspelet, 2 mål eller fler. Annars så har han ju typ 17-18 spelare som har producerat mindre efter sig.
Men då vill man ju ändå ställa frågan så här. Okej, Rögle har lyckats stänga ner bevisligen Färjestads bästa offensiva spelare, alltså Ejdsell och gänget. Och de har lyckats stänga ner Växjös bästa offensiva spelare, Sylvegård och gänget. Är det liksom, hur mycket är tack vare Rögles defensiv, hur mycket är på grund av oförmåga hos respektive lag? Alltså det blir ju lite så här, de har ju lyckats med detta igen då mot ett topplag från grundserien.
Jag tror, så som vi har pratat sista tiden, att det Rögle som var i grundserien, det finns inte längre. Det här är ett topp 3, topp 4 lag som egentligen är lika bra som, det ser man ju rent spelmässigt, det skiljer ju inte jättemycket nu på Rögle och Växjö. Det skiljer inte jättemycket på Rögle och Färjestad. Så någonstans är det väl, kanske man inte ska leta faktorn där att liksom Rögle lyckas med någonting, någon supertaktik och stoppa någon, utan de är väl, de presterar ju i ungefär samma liga nu som de här bästa lagen.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Har ni någon, om man bryter ut en enda matchsekvens med talande från gårdagskvällen? Jag har en sån. Har ni någon sån?
En sekvens från igår. Nej, men jag tycker fortfarande den som Linus nämnde, Everbergs mangling av Gabriel Karlsson 15 sekunder in i första matchen. Det är inte en ton som sattes för hela serien.
Och från igår då? För mig finns en annan sekvens som är så talande.
Men jag vill bara, du ska förstå den. Men det som du sa innan, jag tror också att det du sa med Växjö, att de inte riktigt var med. De är ju också starkt präglade av att Rögle har vunnit 2 matcher uppe. De kommer hit med en kniv mot strupen och det är så tydligt att Rögle kommer flygande, Växjö kommer tilltuffsade och tvivlande. Det är inte grundserie liksom, kvaliteten som mäts nu. Nu är det ett slutspel som är färgat av 2 matcher som har styrt den här serien. Men drar ni in sekvens nu?
Ja, nej, men jag... Absolut, jag är på samma linje som du där. Men är det ändå förvånande att se att ett sånt kompetent lag som Växjö uppträder så fumligt från start.
Är det när Anton Bengtsson jagar i kapp någon, som
ja,
du ska säga?
Ja, han chippar ner pucken. Bra att du kom på den. Och sen tar en kamp där mot Sakko Tari, va? Tror jag
exakt,
var.
Exakt.
Och Sack bara flyger in i sargen. Bengtsson snor pucken, spelar rakt upp i slottet från bakom förlängda mållinjen. Där kommer Abols. Abols gör ju helt rätt, full fart framåt, lång dragning ut på backhand. Men så gör ju Emil Larmy en fantastisk räddning. Den är så god att se den och Abols blir frustrerad. Men den där sekvensen säger så mycket om att det finns några procent mer hos nästan varje enskild Rögle-spelare när det kommer till aggressivitet, intensitet, vilja att vinna närkamper. Jag vet inte hur många närkamper de vinner i varje match Rögle. Och jag tittar på det igår också flera gånger. Så här, okej, nu är det lite grötigt. Det lär väl bli Rögle som kommer ut med pucken på något sätt. Jo då, jo då, jo då, jo då, jo då. Alltså det är så talande. Rögle är någon procent förbi och framför Växjö nästan hela tiden.
Men om jag ska plocka någon genomgående sekvens eller genomgående tema, så tycker jag att det som har präglat Rögle också är att de har svar på allt. De hamnar ju i situationer i matcherna där det händer någonting som de inte hade kalkylerat med. Som exempelvis uppe i söndagsmatchen, andra matchen i Växjö, när de kvitterar 1-1. Då tar det en minut så gör Linus Sjödin 2-1. Varje situation som de liksom har drabbats av, när någonting håller på att glida dem av händerna, så skapar de någonting för att ta tillbaka momentum. Det tycker jag, det präglar ju också ett starkt slutspelslag, och det är ett lag som är i form och där det finns otroligt mycket självförtroende. Det tycker jag man ser, att precis som att alla knyter näven och tänker att nej, nu får det vara bra, nu får vi ta tillbaka det här.
För 20 minuter sedan kanske, eller 25 minuter sedan, så gav ni svar på en fråga om hur länge sedan det var ett lag hade sån fantastisk statistik i boxplay, och sen man hade så här många raka segrar. Men det finns väl en, vi har nämnt honom i namn, det finns väl en till som ligger högt upp i statistiken, Kristoffer Rifalk. Han har ju också ett monsterslutspel. Vi måste ändå bara få trycka på det lite grann.
Ja, och Monster är väl en lämplig brygga till Jonas Gustafsson, som 2009 var det väl tog sitt Färjestad till SM-guld, och han är ju den senaste målvakten i slutspelssammanhang som har presterat på högre statistiska höjder än Kristoffer Rifalk. Och någonstans, det sätter ju också någon slags perspektiv att det har inte varit en målvakt på 15 år som har gett sitt lag det målvaktsspelet rent statistiskt som Kristoffer Rifalk gör. Och det rimmar väl ungefär med vad man ser. Det är ju ett felfritt målvaktsspel match efter match efter match.
Tror ni att det finns någon kvar bland grönvita anhängare som tvivlar på att det var rätt att förlänga med Kristoffer Rifalk? För det var ju något av en vattendelare när det faktiskt blev offentligt.
Ja, jag tror att han har vunnit över de flesta faktiskt.
Han har alltså på de här 9 slutspelsmatcherna en räddningsprocent på 95,71.
Ja, 95,71.
Det finns ju andra variabler också såklart, med insläppta mål på match och sånt. Men eftersom vi inte har energi eller tid framförallt, tycker jag, och plöja igenom det, så stannar vi vid räddningsprocenten den här gången.
Ska vi inte kasta in någon målvaktsfrågan? Är det du på väg att göra, Hjelmen?
Nej, det var det inte. För vilken var det?
Visst har du spekulerat som...
Jaha, kvartsa.
Sista tiden har det ju framkommit att Linus, han står med fingret i handen. Så ja, jag räcker över till dig.
Jag måste ändå bara...
Står med fingret i handen.
Jag måste ändå bara säga, det här med Rifalks statistik historiskt var ju en lyssnare, Magnus Mörk, som hörde av sig till oss och gjorde oss uppmärksamma på detta, om man tittar bakåt i tiden. Så det måste vi ändå...
Tokkredda
Magnus. Bra, mycket bra.
Tokkredda Magnus där, för att han tog sig tid och för att han hörde av sig. Det uppskattar vi verkligen.
Definitivt. Jo, det har ju spekulerats i veckan om att i tjeckisk media så ska det ha framgått att Petr Kvartsa vänder hemåt efter denna säsongen, och visst är det så. Och då har du även skrivit i svensk media, nu kommer det att vara Hockey News, har skrivit att
Arvid Holm ska vara ett av högaktuellt, tror jag de uttryckte sig, att han tar över då efter Kvartsa. Minns kanske Arvid Holm från hans säsonger i Färjestad där från 2019 till 2021, och sen så har han då varit i Nordamerika i 3 säsonger, spelat AHL och även lite ECHL hockey där. 25 år, från Ljungby.
Får man kasta ut en galen tanke?
Ja, nu ska vi se om det kommer något djur här eller någon växt.
Nej. Jag känner ju Daniel rätt bra vid det här laget, så jag tror att jag vet vart det barkar. Kan Rifalk försvinna någon annanstans med det här spelet? Jag tror det är dit att han ska komma.
NHL kanske? Det har väl hänt för att ett målvakt har slått sönder SM-slutspelet och skaffat sig ett NHL-kontrakt. Jag har varit med större sensationer och så.
Så Rögle kanske måste skaffa 2 nya målvakter?
Det säger jag inte, men ja. Kan, jo, så länge du behåller det kanske, så varför inte? Det är väl inte helt uteslutet, eller?
Nej, NHL och alltså med de nivåerna han spelar på just nu, så är det klart att han har ju ögon på sig därifrån. Det är helt övertygad om. Det som kanske är lite bra för Rögles ledning i det här fallet är att han, om man tittar på det andra alternativet med Schweiz, så förlängde man ju nyss kontraktet med honom. Så att om man får gissa så kanske det inte är någon out efter den här säsongen och sticka just dit. Annars hade det ju säkert varit någonting han hade kunnat göra. Men då är det nog NHL eller stanna i Rögle i så fall. Om jag får gissa. Sen vet jag ju såklart inte hur kontraktet är skrivet. Men när man förlänger så tar man ju ofta bort klausulen år ett.
Rimligen, den här tanken är ganska färsk i mitt huvud, men rimligen är han väl odraftad, så han kan väl gå vad han vill. Han är ju dessutom typ 27 år, så att han skulle ju kunna, han är ju inte knuten av att liksom han är draftad av Winnipeg Jets som har 143 målvakter och inte har plats för honom i sin hierarki. Han skulle ju kunna,
han skulle kunna vara 144.
Det är ju skittråkigt att vara 144 målvakt.
Ja, det kanske inte blir så många matcher, även om de spelar många matcher.
Nej, det kan bli segt.
Men du sa det också, alltså 27 år skulle ett sånt erbjudande komma för Rifalk, så är det väl klart att han, eller klart, men förutsätter att han hade tagit den chansen då. För det kan ju vara den sista.
Ja, men här, rent, nu ska vi inte gå några händelser i förväg, men det ser ut att bli SM-final, men skulle han styra sitt gäng till att ta guld så... Ja, större skrällar har jag varit med om.
När vi ändå är inne på spelare och fortsättning eller...
Och gamla ex. Eller?
Som Farbror Grön. Vad anser expertisen i redaktionen om en förlängning av Davidson? Vi var inne på honom, jag hann inte sticka in med den frågan då när vi pratade om honom. Jag anser att han verkligen växt in i matchstället som en riktig dörrvakt där han förvandlat ytan vid mål till en no-go-zone. Vill minnas att ni tidigare tvekat att förlänga. Dags att omvärdera, frågetecken, era tankar. Tack!
Alltså, jag tycker att Davidson har på rent spelmässiga grunder här i slutspelet spelat till sig ett nytt kontrakt. Sen var ju läget ett annat för en och en halv månad sedan för Rögle, och man har liksom signat andra backar som har... kanske hans typ av egenskaper. Det enda frågetecknet som jag ser det är ju skadorna. Om han liksom, han tar mycket stryk för laget, han täcker mycket skott, han ger mycket stryk också, men han har ju en spelstil som man fattar ju att han har varit mycket skadad i sin karriär, och nu börjar han komma upp till åren också. Håller han en hel grundserie? Tveksamt. Det är väl den enda brasklappen, men jag tycker liksom att det Davidson har visat i slutspelet här håller i så pass hög nivå, så att jag tycker att det ska räcka.
Jo, men jag också såklart omvärderat hans betydelse för laget. Jag tyckte i höstas förstod jag inte riktigt värvningen. Jag tyckte att han såg stapplig och långsam och passade inte riktigt in någonstans. Men man ser ju verkligen att det är en slutspelsspelare. Han har väl åldern och i viss mån skadehistorik emot sig, även om han har ju faktiskt spelat kontinuerligt. Det är inte många matcher han har stått över, känns som, förutom någon bruten handled eller så. Men det känns ju mer som en oturshistoria. Men det är väl, det hänger väl såklart på, jag vet inte om det här eller något annat sammanhang vi har gissat kring, att om Mattias Göransson från Färjestad kanske var tänkt liksom som den... boxplaybacken, och att man nu inte har plats till en boxplayback till, men jag tycker att han har visat i slutspelet att han definitivt är, och det spekulerades om att Rögle skulle vara med och hugga på Oskar Engsund i Oskarshamn, och det tycker jag låter märkligt i så fall. Hade jag varit sportchef hade jag nu hellre förlängt med Brandon Davidson faktiskt.
Vill ni ha en smidig övergång?
Ja.
Apropå Brandon Davidson och skador, till en liten träningsrapport kanske?
Ja, och när du tar fram den skulle jag bara säga att jag hoppas på rent egoistiska, journalistiska grunder att han är kvar, för att det är en otroligt intressant människa att intervjua. Han pratar ju faktiskt som få andra.
Den här onsdagen då som vi spelar in så hade Rögle frivillig isträning. Det var bara en handfull spelare som nyttjade den. I truppen så dras ju då Brandon Davidson och Simon Ryfors med skador och är frågetecken inför i alla fall vad vi vet inför torsdagens match, det var lite mer locket på från Rögle idag jämfört med i tisdags kväll vad gäller statusen på de här spelarna. Röjfors fick ju en puck i ansiktet. Jag har studerat bilderna som finns i eftermatchen, och vad jag kan se så tar smällen vid sidan av munnen. Alltså den tar inte rätt över munnen på honom, utan lite mer åt kindhållet. Jag pratade ju med Roger Hansson efteråt. Han sa ju då i alla fall, sen kanske mer har framkommit nu i efterhand, men han sa då att han trodde att tänder och liksom skelettskador inte var en faktor, utan att han menar på att det hade handlat om att det var många stygn, det tog tid att sy ihop Ryfors helt enkelt, och att han inte kom tillbaka i matchen. Det kan han inte gjort ändå, men han lät inte superorolig när jag intervjuade honom då i alla fall.
Jag vet att det har varit någon slags sponsorträff nu denna onsdag eftermiddag med lite tunga sponsorer. Fick en hemlig rapport därifrån att det pratades i ungefär samma ordalag inför sponsorerna där, att Ryfors hemma och vilar sig i form i soffan, och att de har inte uteslutit någonting inför imorgon för att se hur det är med honom, men jag har inte heller fått de signalerna att det skulle vara allvarligt. Samma med Davison, att det är väl någonting som har jäckat honom ett tag, inte ört honom själv med någon stor ispåse på undersidan av kroppen, ska vi kanske säga, för att skydda människan i fråga. Men att också skulle kunna vara mycket möjligt. Hade det varit någon avgörande match igår, så är det möjligt att man hade pushat ut honom.
Vi fick ju en fråga från Jakob, tror jag, om just Davison och vad det är för typ av skada han har. Det vet ju vi sällan, men man kan ju läsa in en del i Roger Hanssons svar när jag intervjuar honom efter matchen. Han säger så här, citat: Brandon hade känningar, därför tog vi med väl då Walter Viljanen på uppvärmningen. Funkar det? Funkar det inte? Frågetecken. Och sen får vi också tänka lite långsiktigt. Spelar man ner det helt i källan kan det bli längre, alltså frånvaro då. Och då är det bättre att hantera det på det här sättet när vi har folk. Med tanke på att de inte hade spelat många matcher på länge, så gjorde samma som Jonsson då och väl det på ett jättebra sätt. Och så frågade jag Hansson då om han har någon tanke om Davison kan spela under torsdagen. Och så sa han att vi får se imorgon, alltså onsdag då på träningen. Mycket spel och bussresor, och sen fastnar någonting någonstans och det blir lite låsningar. Det kan vara borta imorgon. Så att där kan man ändå läsa in att han har inte brutit benet direkt.
Nej, men nu får han ta 506 till Väla om man ska ut och åka buss. För nu spelar de ju hemma både tisdag och torsdag.
Precis.
Du har gett en träningsrapport. Och jag vet att du också har pratat med en lagkapten.
Det har jag. Jag fångar Anton Bengtsson ute på Catena Arena denna onsdag, så vi kan väl lyssna lite vad han har att säga.
Förlängningsdrama och sen en onsdag utan någon kollektiv isträning. Vad ägnar man sig åt då?
Ja, mestadels återhämtning. Jag har varit inne mycket i medrummet och fått lite massage och pyssla om kroppen lite. Lite svettning brukar det bli, lite cykel eller lite olika. Lite individuellt vad man behöver, men ta hand om kroppen är det mesta och fylla på med energi.
Vi fick ju förflytta den här intervjun längre bort än vår normala plats på grund av fotbollstennis. Vem har bäst fotbollsskills i den här truppen?
Jag skulle säga att det står mellan mig och Daniel Saar. Daniel Saar och jag brukar ha ganska bra bataljer. Men sen är det många som har ganska bra skills faktiskt.
Du sätter dig högt upp i truppen direkt själv.
Ja, där måste jag ändå vara så pass, måste man säga, icke-ödmjuk och säga det. För att det är många som, det pratas mycket om den här 2-0-ringen innan matcher, och där vill jag vara med i toppen.
Du, vad säger du om läget ni har nu då? 3-0 i den här semifinalen. Har ni spelat er till generellt tankar om er sits?
Nej, vi satsar jättebra sits här igen och fortsatt med det spelet vi har spelat egentligen mot Färjestad-serien. Tycker väl igår att vi blir lite för dåliga med puck i en stora del av matchen där vi skvätter lite puckar och låter dem få vända snabbt på oss. Lite mer noggranna hur vi placerar puckar när vi dumpar och sådär. Så det ska vi förändra till imorgon.
Apropå det då, Växjös läge. Ingen har någonsin vänt 0-3 till 4-3 i svensk hockey. Vad förväntar du av dem torsdag kväll?
Nej, men de kommer komma ut och gasa, tror jag. Sen i Växjö brukar spela sin hockey. Det har vi sett att de har spelat det spelet som egentligen de har gjort sedan match 1 och tror på det de gör. Så jag tror att vi kommer se en ganska liknande matchbild. Däremot tror jag att de kommer gå väldigt hårt i början. Så någonstans vill jag se en inledning på matchen som senast där vi verkligen tar tag i matchbilden och är jobbiga att möta.
Det blir ett nytt förlängningsdrama och en ny seger för er. Ni radar de här på varandra nu. Varför lyckas ni vinna de här dramatiska matcherna?
Bra fråga. Men någonstans tror jag vårt självförtroende och gå in i övertid nu är väldigt högt och vi tror på det vi gör. Igår var det återigen en sån här inför sista förlängningsperioden där innan vi gör mål, så är det jäkla show och kim och skrik nästan i omklädningsrummet där vi bygger varandra och kommer ut med energi, och till slut får vi avgöra, så fantastiskt skönt.
Hur ska man tänka då när matcherna går in i det skedet när det sista målet vinner? Vad är viktigt för att hålla sig på rätt nivå både fysiskt och mentalt?
Nej, men egentligen spela som man har gjort under matchen. Kanske riskminimera lite mer och spela lite mer på procenten. Framförallt på linjer. Och sen var väldigt disciplinerade. Nu får vi ju ett powerplay som avgör matchen och sånt är jätteviktigt i övertid.
Ni har ju 9 raka slutspelsegrar nu. Det är topp 3 om man ser tillbaka historiskt i SHL eller sådana sviter. Under den här resan, vilka spelare i truppen tycker du har överraskat dig positivt?
Ja, men jag har jättemånga. De jag tänker på främst är väl Sjödin Linen som har varit oerhört viktig för oss. Framförallt i den här Växjö-serien har varit grymt bra. Många spelare som tar steg. Davidson, fantastiskt i slutspelet. Blocka skott och en jättebischel är också där. Claesson. Egentligen alla backar har varit fantastiska. Rifalk. Jag har så många spelare kan jag rabbla upp, men det är väl de jag tänker på nu. Sen någonstans tycker jag att vi har varit väldigt breda egentligen över 4 kedjor i slutspelet och någonting vi har velat vara egentligen under hela säsongen, men det är väl först nu egentligen vi visar prov på att vi kan vara så pass breda som vi är och spela på 4 kedjor så länge vi bara kan.
Då har ni fått höra till lagkaptenen Anton Bengtsson. Rögle har 3-0 i matcher, matchboll som kan slås in på torsdagen i Catena Arena. Ett par frågor till tänkte jag att vi ska försöka få med innan vi stänger butiken för den här veckan. Och jag har ju fått någon skickad till mig, till och med. Nu ska jag bara hitta var det var någonstans. Medan jag letar den så kan ni få ta en annan. Eftersom jag pratade med Janne Larsson för några dagar sedan, ett par dagar sedan, så var ju han väldigt bestämd i att han kommer inte att fortsätta i Rögle. Det blir hem till Gävle igen, och då har Mr. Sigler skrivit och frågat: vem tror ni tar över Janne Larssons roll i båset nästa år? Medan ni svarar på det ska jag leta upp en fråga som jag har fått mitt namn intaggat i.
Oj, jag har ingen aning. Håller du, Linus?
Ja, men det måste väl helt på det här pusslet lös. Alltså, om man löser pusslet. Roger Hansson har vi skrivit mycket om att han är en av kandidaterna. Det är Daniel Kock, klubbdirektören, har gått ut och lovordat ledarskapet som han står för, och Hansson själv har ju sagt i en lång intervju som jag gjorde med honom att han har ambitionen att vara huvudtränare, men det har ju inte presenterats någonting från Rögle-håll att han ska bli deras nästa coach. Enda frågetecknet för mig är fortfarande, utan att veta liksom hur mycket som ligger i det spåret, Dan Tagne som ju åkte ur slutspelet nu med sitt sug i Schweiz. Det skulle väl vara om det förändrar pyramiden så att säga i Rögles tränarbås inför nästa säsong på något vis.
Tagnes sug åkte 4-0 i matcher mot Lions säsongen över, så därför kommer väl får vi väl snart veta om det var en icke-fråga eller inte, men nej, jag säger som du, det hänger ju helt och hållet på om det är han som ska vara huvudtränare eller om det finns en Mr. X i kulisserna.
En till innan jag ska svara på en fråga själv. Magnus undrar, Leon, alltså Bristedt, lämnar sitt äventyr efter 2 säsonger. Har ni hört något om honom till nästa säsong, undrar Magnus. Och den frågan känns som att den i alla fall behöver ställas eftersom det är ett namn som så många vill ha till Rögle.
Expressen hade något silly svep idag där det fritt översatt om minnet tycker jag redogjordes för att Linköping var intresserade och men att liksom Rögle är fortsatt en het kandidat, och när det formuleras på det sättet så får man väl gissa att kanske inte finns något kontrakt skrivet i London med någon, utan att frågan fortfarande är lite öppen. Så att nej, jag har inte hört något mer där, men det låter ju som en gissning fortsatt. Han ska inte vara kvar i sin schweiziska klubb. Ska han hemåt så kan man väl gissa kanske att Linköping och Rögle är i final om vad det ska bli.
Priset har ju uttryckt också i intervjuer med oss att han har liksom stannat i Schweiz som ett spår också. Och där kanske det gäller att ha lite is i magen och se vilka platser som öppnar sig. Det känns ju inte som Priset är en person som gör någonting förhastat utan att tänka efter heller. Så att skulle väl gissa att han, det låter väl rimligt att han håller lite dörrar öppna lite längre denna gången för att inte missa någon om det skulle dyka upp möjligheter där nere. Men det man hör är ju att Rögle ligger bra till helt enkelt. Alltså det är det jag har liksom fiskat upp i katakomberna.
Ja, det kommer väl ner till en ekonomisk fråga också. Rögle har väl ganska mycket tunga kontrakt, har vi förvisso Linköping också. Så det är väl det kanske är en ekonomisk historia också.
Samtidigt, Tambellini och Ryfors lämnar. Det kommer ju frigöra pengar, men ja.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nu så, Rögle BK for life ställer frågan: vad säger du nu, Hjelm? Lika säker fortfarande, och så en smileys på det. Och det där kan man tolka på två sätt. För ett år sedan sa jag att Rögle skulle ta SM-guld. Så ja, jag är lika säker på det fortfarande. Men man skulle också kunna tolka det utifrån förra veckan när jag sa att nej, det blir inte mer. Det blir Växjö som går vidare. Men så sa jag också som en liten sån där bakdörr att om Rögle mot förmodan skulle slå ut Växjö, då tar man SM-guld. För då tror jag att man bara surfar vidare på vågen. Så frågan är vad han syftar på. Jag tror han syftar på förra veckan. Och då säger jag, nej, jag är inte lika säker på fortfarande att Rögle åker ut mot Växjö. Jag tror att Rögle slår ut Växjö. Jag vill inte hålla på och svansa och svänga så här. För det finns det andra i Sverige som är duktiga på att göra. Och byta åsikt var och varannan dag och vända kappan efter vinden. Men jag hade varit ganska som en stor idiot om jag hade för 2 månader sedan sagt att ja, men det är klart att Rögle tar SM-guld. Man kommer ju att lösa det här i slutspelet. Men det hade varit coolt om jag hade stått fast vid min ursprungliga åsikt. Kan jag tycka nu?
Det går ju inte. Man har ju slutat gissa kring det laget. För det går inte att förstå sig på den då.
Nej, det var faktiskt en fråga till mig och jag ska svara på den. Sen tror jag vi stänger ner det här. Mats Andersson skriver: allt planerat och inspirerat av J20-laget. I fjol slutade Rögles J20 9 i serien för att sen ta SM-guld just idag, 10 april. Vad säger Hjelm? Finns det någon sanning i denna spela klappkass i serien och invagga motståndarna i falsk säkerhet? Konspirationsteori? Nja, säger jag. Visst har det hänt förr. HV71 har ju gjort en sån resa, säkert åt B-lag också, nu kommer jag inte ihåg det direkt i huvudet, men nej, jag tror inte att ett lag vill spela klappkast i serien för att sen bara trycka på en knapp och överraska motståndarna. Det här är, jag vill inte använda det slitna ordet process, men det har varit någonting som har pågått över tid och de har lyckats hitta konstellationen i Rögle snarare än att de har fejkat någon form.
Du ska trycka på knappar imorgon igen på tangenterna. Då ska du till Catena Arena. Det ska vi också.
Ja.
Det ska vi, och så ska vi säga att om inte den här serien går till 7 matcher så återses vi nästa onsdag. Annars ska det spelas en Game 7 då. Men vi tror kanske att vi är tillbaka då.
Det tror vi. Och är vi inte tillbaka då så är vi tillbaka någon annan dag.
På torsdagen förmodligen. Ja.
Hörrni, vi har tagit mycket av er tid. Hoppas ni har njutit ute i löparspåren eller hemma i soffan. Var ni nu är någonstans. Nu får ni njuta av att ert lag går så bra. Och så följer ni oss på hd.se. Det blir fortsatt väldigt mycket Rögle framöver. Tack för att ni har varit med oss den här veckan.